Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och idag handlar det om personal fabrication. Vi pratar till exempel om att skriva ut objekt i en 3D-skrivare. För just nu i Norge på ett FabLab finns Måns Adler. Hallå Måns.
Tjena Thomas.
En del känner dig som Bambuser Måns, grundare av Bambuser TV från mobilen.
Precis. Det vi har utvecklat är en liten mjukvara till framförallt Symbian-telefoner så du ska kunna streama live och det du ser och det du upplever och så visas det direkt sänt på webben och jag håller på att vidareutveckla det ner i telefon och så vidare. Och det går väl framåt tycker jag, absolut. Så man kan bevaka alla sina upptäckter och sitt vardagsliv i direktsändning för en billig peng.
Bambuser.com. All right. Okej, det är inte det vi ska snacka om idag.
Nej, det är inte det.
Nej, det är inte det. För du har en fascination tror jag av personal fabrication.
Absolut. Det började väl med mina Nike ID-skor en gång i tiden och lite åt det hållet har det väl fortsatt.
Och nu sitter du i Norge i 2 veckor, norr om polcirkeln någonstans, långt upp.
Precis, det stämmer. Ett litet, ett litet laboratorium i en typisk norsk trähytta som är byggt som ett gammalt vikingahus.
Ja, jag såg bilder. Det såg inte alls ut som jag hade föreställt mig att ett sånt här labb skulle se ut.
Nej, det är lite annorlunda, men det är vackert och gemytligt och trevligt.
Så vad är då ett FabLab?
Ett FabLab är någonting som man kallar för Fabrication Laboratory. En idé startat ut av MIT's Media Lab och då samtidigt också de har en institution på Massachusetts Institute of Technology som heter Bits and Atoms. Och här handlar det om att titta på vad som kommer efter den digitala revolutionen. Alltså, han som är grundaren av detta och även ledare av den här Bits and Atoms-institutionen, Neil Gershenfeld, tror jag det är så jag får det rätt. Han menar på att ett sätt att titta på vad som händer efter den digitala revolutionen är att se att vi tar tillbaka ettorna och nollorna till äkta material igen, så att säga.
Jaha, okej. Okay. Hur då?
Jo, då är det alltså genom de, vad ska man säga, alltså den virtuella världen och den virtuella verkligheten kanske skapar en viss mening för oss i vardagen. Men det är först när vi får den i fysiska ting som vi verkligen kan relatera till den. Alltså jag har varit inne lite och jobbat med liknande projekt tidigare i San Francisco med en liten annan vinkel. Men här kommer det väldigt hands-on i att inte bara sitta och rita 3D grejer på bildskärmen utan faktiskt också kunna gå upp och i file och så trycka print och så kommer den ut i 3D i verkligheten också.
Så hur funkar det?
Ja, så det funkar ju att man, jag ska väl säga så här att det är fortfarande verkligen i sitt grundstadie. Jag hade lite högre förhoppningar när jag åkte hit än vad som verkligen har infriats. Och det som är kanske det roligaste på det är att det där det fallerar är på mjukvarusidan. Maskinerna är ganska kompetenta och ganska mycket att göra. Men den mjukvara som hanterar maskinerna är ganska basic i dagsläget. Inte alls lika användar, vad ska man säga, gemytliga som många andra av de redan existerande mjukvarorna som finns till många andra maskiner som skriver och sådant. Men det kommer väl allt eftersom den dumma användaren, vilket jag själv kanske ska klassificera som behöver det, så kommer väl också designen och användarvänligheten att bli bättre med det.
Men teorin, det går något i stil med att fram tills idag har vi varit väldigt duktiga på att digitalisera världen. All musik finns digitalt, vi har digital kameror och kan fota av världen. Och nästa steg då är att vända på den här processen en gång till.
Ja, precis. Va? Alltså, om vi tar då musiken som annars kör till som digitaliserat så vet jag om att det var några Media Lab-studenter som gjorde då att man digitaliserade musiken och så skickade man ut det till en robot som satt och spelade sax och kunde då spela i princip vilken låt som helst. Alltså där får man väl det tillbaka igen någonstans i en fysisk verklighet. Men här handlar det också mycket om material och fabrikationen av olika material med olika maskiner då. Och det som händer i varje fall för mig som personlig användare är att i normala fall när jag köper någonting så gör jag ju det oftast för att uppfylla ett behov. Problematiken med masskonsumtionen är väl någonstans att jag inte riktigt får precis det som Måns behöver utan jag får något mellanting mellan det Måns behöver och Thomas och några till liksom. Och det jag eftersträvar är väl att få precis det Måns behöver. För annars så köper jag oftast en pryl till eller en pryl till för att komplettera så att jag verkligen fyller hela det behov jag har. Och här kommer då den här möjligheten att få ganska billiga pengar i mjukvaror, konfigurera och ändra och skifta och fixa till lite så att det blir precis så som jag vill ha det och som passar mitt kök eller som passar mitt vardagsrum eller vad det är man vill ha det till. Liksom.
Och sen printar man bara ut det då?
Ja, i princip. Alltså, fortfarande den här 3D-skrivaren och dess funktioner är ganska, en ganska dyr process ett tag till. Men i synnerhet de här, man kan ju jobba mycket med 2D och bygga ihop 2D-bitar så att det skapar 3D-dimensioner så att säga. Och det, där är man långt fram, i synnerhet med laserskrivare och så vidare som ger en sinnessjuk precision i det man vill göra på flera tiondelars millimeter kan man vara ner och röra sig på.
Men så ett FabLab då, det finns många FabLab runt om i världen idag. Det startades i MIT.
Ja, precis. 2002 tror jag han satte upp det första. Han startade en klass som hette You Can Do Almost Anything. Där då de olika studenterna fick tillgång till de här extremt högteknologiska maskinerna och bara sa att okej, använd dem, se vad ni kan göra. Och så utifrån det så började de. Men för att han skulle få loss de här maskinerna från USAs utbildningsfonder så var han tvungen till att göra vad de säger outreach, alltså man var tvungen till att nå det vanliga samhället, och då placerade man också ett sånt här mitt inne i Boston och där bara släppte man det löst för ett sånt här community center, alltså en fritidsgård nästan, och så lät man folk komma dit och bygga sina egna grejer och allt ifrån att printa skyltar till att göra mer komplicerade leksaker och bilar etc. Liksom.
Så vad bygger folk då?
Ja, alltså man skulle kunna säga att det är indelat i två stycken delar än så länge. Framförallt handlar det då ena sidan konstruktioner, alltså allt från stolar till små modeller till hus. De har under den här veckan hållit på att försöka bygga ihop ett hus du ska kunna sätta ihop. Om du får för många folk hem till dig en kväll så ska du kunna gå ut och pussla ihop det här huset på ett par timmar liksom, utan något problem. Till den andra sidan som då handlar mycket om elektronik, där du också har maskiner för att bygga kretskort och så vidare. Elektronikbiken är ganska basic fortfarande och så vidare, men den arbetar sig uppåt, och där är det fortfarande också så att mjukvaran måste till hårdvaran för att den ska göra någon riktigt, riktigt spännande grejer. Men folk utvecklar hela tiden, lägger upp på nätet som man då kan tanka ner och vidare jobba med, precis som open source. Och det gäller då också för den hårdvaran så att säga. Alltså konstruktionerna som man gör lägger man också upp på nätet och sen tankar man ner det. Lite som Google har jobbat lite med det i sitt SketchUp, det här 3D-programmet som de har släppt. Där man också kan då lägga upp vad man har ritat och så kan folk tanka ner det mer eller mindre gratis.
För det måste ju vara en av de stora styrkorna då, att man kan ha de här modellerna i digital form och sen har någon behöver.
Precis.
Hårtork eller vad det är man har hittat på för någonting.
Ja, precis. Nej, men det blir ju som ett gigantiskt Lego-system. Bara det att du slipper flytta Lego-bitarna. De flyttar du bara digitalt. Liksom. Lego har också jobbat lite med samma grej, kan man väl tycka, över sin webbsida. Men just det här att du slipper att transportera materialet över hela världen hela tiden är ju intressant också att titta på. Liksom.
Vad är då visionen?
Ja, alltså visionen är väl någonstans att Neil menar då att man befinner sig någonstans på samma ställe som när Adobe och de utvecklade PostScriptet för att kunna printa till en vanlig skrivare. Liksom. Och målsättningen är väl att du ska ha en laserprinter och en 3D-skrivare och lite till hemma i ditt vardagsrum och kunna printa ut det du behöver när du behöver det. Det är, men han säger väl att det är en 3-4 år dit i varje fall.
3-4 år, det är ju ändå inte så lång tid.
Nej, men teknologin går ganska fort när den väl får fräs så brinner det på. Vi ser ju att det är ett oerhört stort intresse. Här är folk från halva världen som befinner sig uppe i norraste Norge bara för att sitta här i 2-3 veckor och jobba. Liksom.
Men vad kommer det här innebära för oss då, som individer?
Förhoppningsvis kommer det innebära att vi möjliggör bättre lokala lösningar på behov som vi inte kan lösa överallt. Liksom. Alltså, om vi tittar specifikt på teknologi som sådant så är det en ganska stor massfabrikation som sker. Det är en ganska top-down variant där de stora teknologi bolagen skickar ut sina massproducerade varor. Här vill man då vända lite på det, precis som man har gjort i mjukvaruindustrin och den virtuella världen, där man kan ganska enkelt anpassa lite mer precis som man själv vill ha det. Och det är väl den största nyttan som jag kan se, att man får möjligheten att, behöver jag en stol som ska se ut så här, så är det ganska enkelt att pyssla ihop den och gå till sitt fablab på nere kvartershörnan, och så betalar man självkostnadspris och så har man sin stol som man behövde, eller bokhylla eller vad det kan vara.
Hur ser det ut i labbet då? Vad finns det för redskap? Du pratar om lasrar och etsningsmaskiner för kretskort.
Precis. Ja, vad finns det? Det finns någonting som heter en vinyl cutter eller vinylskrivare som då kan... Ja, så det är väl väldigt likt en vanlig skrivare, bara det att den trycker ner i material lite tunt då, och man skriver i papper eller koppar papper typ, som man kan klistra på saker, så att man kan göra kretskort som är flexibla och rörliga, och man kan skriva skyltar med den etc. Sen finns det då någonting som heter laser cutter, som är en laserskärare som skär igenom i princip vad som helst. Den är inte gigantisk, men den är ganska stor, så du kan liksom skära hål och bilder, eller både i trä, plast och i papp eller vad du nu vill. Väldigt bra för att först göra en enkel liten prototyp, kanske i papp, för att sen bygga vidare och jobba med kanske trä eller plexiglas eller något annat. Sen så har man någonting som heter en model, heter den nu, som är i princip en styrd borrmaskin som då kan borra i olika lager och flytta sig liksom i linjärt. Den borrar inte bara på djupet, utan den borrar på bredd och längd också. Och här kan man då skapa sig fantastiska liksom 3D-strukturer. Man kan göra skålar och så vidare. Då bara på något sätt svarvar den ut det i de flesta material. Även den funkar till att göra med kretskorten, fast då gör man de på fast koppar så att säga, så de är inte flexibla kretskort utan de är fasta. Men där har man också en oerhörd precision i det man gör, alltså på små tiondelars millimeter man är.
Men du är där uppe i 2 veckor, vad gör du då? Har du byggt något?
Vi håller på. Vi håller på att bygga en lampa just nu, som vi gör en 2D-struktur som sen, som när vi pysslar ihop den, så ska det bli som en glödlampa i 3D, är det tänkt, av plexiglas. Sen så håller vi på och gör en, jag har gjort någon skylt, och det är mycket att lära sig mjukvarorna och det som är här också som ska komma igång. Har några idéer om att bygga lite grejer jag behöver till februari månad här, och jag tänkte köra en livecast, så jag håller på att bygga ett stativ till mobiltelefonkamera och lite sånt där. Sådana saker som man inte hittar riktigt ute i den vanliga handlaren än.
Det är någon slags konferens eller kurs, eller vad är det som händer uppe i Norge?
Det är bootcamp, kallar man det. Fablab bootcamp är man på. Och då är här en del MIT PhD-studenter så att säga, som är här och undervisar och lär oss och hjälper till. Och i början så var också Neil Gershenfeld här och höll föredrag och pratade och hjälpte till och jobbade. De håller på mycket just nu med någonting som heter Internet Zero, som är ett sätt att få, vad ska man säga, de rurala, heter det, landsbygden, tillgång till internet. De har byggt en liten mikrodator som kostar under $10 i produktionskostnad, som du kan koppla upp till din TV, och så får du ett ganska dåligt användargränssnitt i bara text, men ändå, som gör att du kan surfa på Google och så vidare. Och då handlar det om allt ifrån att bygga antenner i liksom trästammar med kopparplåt på, till att göra små mikrogrejer, och allt för under $10. Men det är ett intressant projekt och de är ganska långt med det.
Det låter ju lite som one laptop per child.
Ja, det skulle man kunna säga. Det är väl bara det här, för man bygger den själv. Men det är samma princip. Inte alls lika kompetent som OLPC, men nästan.
Det finns planer på att ta ett fablab till Malmö.
Precis. Och det är förhoppningsvis det, är så att det finns en liten arbetsgrupp, den börjar bli ganska stor. Vi är 7 stycken personer, 2 stycken från Blekinges tekniska högskola. Jag själv då kanske är mest ärande av som kaospilot. Och sen så är det interaktiva institutet med framförallt Peter Damark som hjälper oss att sätta ihop ett fablab i Stapelbäddsparken som man hoppas ska öppna då januari 2009 i Malmö.
Med ett år alltså?
Ja, det närmar sig.
Blir det första i Sverige?
Ja, det är förhoppningen. Man har haft lite planer i kurorna, men de verkar gå sakta. Så för väl i hamn så öppnar vi upp portarna i januari 2009.
Jag måste bara fråga, vad är det för ljud man hör i bakgrunden?
Det är folket här som är på väg och ska gå och äta kvällsmat.
Var sitter du någonstans?
Jag sitter på en ullbädd för de får som labbet startade utifrån. Att man höll reda på fåren genom någon form av triangulering med cellular towers. Vad heter det på svenska? De här GSM-tornen. Så höll man reda på hela fårstammen. Och jag tror att det är ett par av de fåren som har gått åt här till en liten sån här viloplats som finns inne i labbet.
Vad gör du nu då?
Nej, det är väl lite kvällsmat. Sen så återstår väl ett par timmars pisslande här fram till. Det brukar bli ganska sena nätter. Vid 1 och 2 ramlar väl de flesta in i sängen. Så att jag ska sitta här och fixa ihop min 2D-struktur till stativet till mobiltelefonen, tror jag. Det jag sitter och pisslar med.
Tack så mycket, Måns Adler. Grundare på Bambuser, och det är en anledning till att vi säkert kommer att prata med dig mer framöver.
Tackar.
Och du som lyssnar på What's Next, du får gärna joina What's Next Facebookgrupp om du undrar vilka fler som lyssnar på What's Next. Och så förbereder jag också ett litet What's Next meetup för oss som bor i Malmö med omnejd. Jag kommer ut med datum om det när det är spikat. Du är välkommen, Måns, när du är hemma igen.
Tackar, jag kommer definitivt närvara om jag är hemma.
Det är bra. Jag heter Thomas Wenström, vi hörs.